Benhögen av Ulf Broberg och Kjell E. Genberg, uppläst av mig, Kjell Coach Bengtsson, för Word Audio Publishing International. Kapitel 1. Kenneth Klintman och Lisa Norén hade kallats till en kommunal verksamhet inom socialtjänsten för tonåringar på glid. Den låg i utkanten av industriområdet Librobäck i norra delen av Uppsala och gränsade till den finare stadsdelen Luthagen. Det kunde ibland vara stökigt där, men den här gången gällde det något annat än det vanliga som de uniformerade kollegorna oftast fick ta itu med. Flera gånger hade Kenneth och Lisa fått assistera dem när bråk mellan ungdomarna eskalerade. Men nu hade en av flickorna försvunnit. Hon hette Jonna Björling och hade som alla andra kommit dit av egen vilja efter att ha blivit osams med sin ensamstående mor Gunilla för 51:e gången. Modern hade åkt till ungdomshemmet för att övertyga dottern om att komma hem igen och då upptäckte att flickan inte fanns kvar där. Gunilla pratade med kvinnan som förestod stället. Hon uppfattade henne som avvisande, men flera av ungdomarna som bodde där berättade att de inte sett till Jonna på mer än en vecka. Ingen visste var hon tagit vägen. Det var då Gunilla Björling ringde polisen och anmälde sin dotter försvunnen. Lisa hade haft synpunkter på stället tidigare. Det handlade om att föreståndaren hade en konstig syn på ungdomarna, som om de var brottslingar som avtjänade straff. I själva verket skulle platsen vara en tillflykt och alla var där frivilligt. Det hade blivit en ordväxling mellan Lisa och föreståndaren Klara Höök. Så Lisa var arg redan på vägen dit. När de kom fram gick hon genast till kontoret och konfronterade föreståndaren. Vad har ni för ordning på det här stället? Hur kan en av era boende försvinna utan att det märks eller anmäls? Vi har två kategorier brukare här. Klara var en fyllig brunett i 45-årsåldern med taggarna ute. Hon satt kvar i sin stol bakom den belamrade skrivbordsskivan. Det borde ni veta vid det här laget. De som kommer hit via myndigheter och de som kommer hit av egen kraft. Våra gäster står under ständig uppsikt. Men de är här frivilligt för att de behöver bo någonstans när livet krisar. Men vi övervakar dem inte. Det enda vi ser till är att de följer våra regler. Och enligt alla våra anteckningar har Jonna gjort det. Kenneth ställde sig vid fönstret. Gatan utanför var nästan folktom och bara ett par bilar körde förbi. Industriområdet fanns på andra sidan om järnvägsövergången på Börjegatan efter Nelins livsmedel. Här var en hel del trafik eftersom gatan ledde vidare till Bärbyleden som knöt ihop riksväg 55 med E4. Fortsatte man förbi Librobäck var man på länsväg 272, populärt kallad Gysingevägen. Ett trist ställe, tänkte han. På väg hit, en sträcka han kört allt för många gånger, hade han kastat ett öga mot en restaurang på vänster sida. Där inne hade han sett ett fåtal kunder. Vem sköter översynen av verksamheten? Frågade Lisa, fast hon redan visste. Socialtjänsten. Och när besökte de er senast? Höök gav ifrån sig ett bittert skratt. Vi är en del av socialtjänsten. Vi sköter oss, har inga anmärkningar på oss. Nej, men från polisen, tänkte Norén. Det är minst 10:e gången vi kallats hit de senaste 2 åren. Det fanns för tillfället 8 ordinarie boende. Lisa tittade i liggaren och kände igen flera av namnen som haschrökare av det lugnare slaget. En av dem hade för ett tag sedan gripits för amfetamininnehav. När hon kollade Jonna innan de åkte hit fanns inget annat än ett snatteri för 10 månader sedan. Verkligen, sa hon med rösten drypande av tvivel. Kenneth vände sig från fönstret. Animositeten mellan de två kvinnorna kändes nästan fysiskt. Det var dags att ingripa. Fortsatte det så här riskerade Lisa att bli JO-anmäld.